Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Greta Thurfjell, och mina kollegor Hanna Fahl och Kristoffer Ahlström. Hej!
Hej!
Idag ska vi prata om HBO:s miniserie Chernobyl. Vad vill du prata om när du vill prata om Chernobyl, Kristoffer?
Då vill jag inleda med snyftstoryn om hur jag var sängliggande på sjukhus i 2 månader med brutet ben som 6-åring, samtidigt som Folkhem Sveriges absolut största trauman inträffade och hur det drabbade mig som liten pojk.
Jag tänkte också prata lite om hur Chernobyl påverkade inte bara 7-åriga mig utan även hela min uppväxt och kanske även vuxna liv. Det finns nog ingen annan händelse som har påverkat mig så mycket, tror jag.
Jösses. Jag ska börja prata om olika aspekter av att de pratar engelska i Chernobyl och vad det säger om klass hit och dit och det ena och det andra. Som vanligt så vill jag också säga att man får passa sig om man inte har sett Chernobyl.
Eller vet hur det gick med kärnkraften.
Om man inte vill få kärnkraftsolyckan i Chernobyl spoilad så kan man se serien först.
I april 1986 exploderar reaktor 4 i det sovjetiska kärnkraftverket Tjernobyl. Statsmannen Boris Cherbina och kärnfysikern Valeri Legasov får i uppdrag att sköta omhändertagandet av katastrofen. Till sin hjälp har de Ulana Chomjuk som reser för att träffa de överlevande från kärnkraftverket. Miniserien Tjernobyl i 5 delar är skapad av Craig Mazin och regisserad av svenska Johan Renck.
Anna och Kristoffer, var var ni när Tjernobylkatastrofen inträffade?
Ja, jag befann mig på en långvarig sjukhusvistelse. Slutet av februari 1986 så bröt jag benet och eftersom jag hade så väldigt späda ben så kunde man liksom inte korrigera det med sina skruvar genom knäskålen, så jag fick ligga med benet i gips i 2 månader. Så att det märkliga var typ 80-talets 2 absolut största trauman för svenska befolkningen skedde under tiden jag låg på lasarettet. För slutet av februari sköts Palme och samma år, nästan exakt 2 månader senare, så skedde det här. Och jag var då en 6-årig, väldigt skör och mottaglig pojke för liksom trauman. Så jag minns att jag frågade min pappa, så här, ska det bli krig nu? Det var liksom min första tanke när jag fick höra om det här, utan att förstå vidare eller att det var liksom inte helt allvarligt som har hänt.
Så lilla Kristoffer.
Ja, tack. Er omtanke värmer. Vart var du, Hanna?
Jag minns inte. Jag minns var jag var när Palme mördades, men jag minns inte den exakta liksom
när du fick höra om Tjernobyl.
Däremot har jag väldigt mycket minnen runt omkring det, såklart. Jag var 7 och det här präglade i oerhört stor grad hela min barndom och min uppväxt från denna punkt.
Va?
Mer än Palme, skulle jag säga.
Varför det?
Jag blev...
Vågade inte vara ute när det regnade?
Nej, men ja, det var ju alla de här sakerna som
liksom, när började det nystas upp? Alltså, jag kan ju bara säga då för lyssnarna som inte känner till det, jag var ju inte född på många år när Tjernobyl inträffade, så därför frågar jag er. Därför vill jag veta hur det var. Alltså, var inte... i nyheterna? Ja, men när kom det ut? Vad fick man veta?
Både jag och Kristoffer var lite för små för att minnas liksom hela den här korrekta sättet hur det gick till. Men jag minns känslomässigt otroligt att hela den sommaren var ju mycket så här, och den hösten efteråt, lång tid efteråt, så var det ändå så här att vi inte åt svamp. Det pratades mycket om att man inte skulle, jag tror till och med att vi inte åt en del av de så här sakerna som vi hade odlat på landet den sommaren.
Yes.
Det var mycket prat om att man inte skulle äta renkött. Så det var ju väldigt närvarande, skulle jag säga, hela det året. Men jag blev sen helt fixerad vid kärnkraft och atombomber på ett lite sjukt sätt.
Oj!
Vi hade
som barn alltså?
Ja, som barn. Vi hade i skolbiblioteket på min låg- och mellanstadieskola så fanns det liksom en liten hylla med seriealbum. Och ett av de seriealbumen var nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men det var en serieberättelse om ett äldre par på den brittiska landsbygden som när atombomben smäller, bygger sig ett litet skyddsrum av en dörr med sandsäckar framför, och så kryper de in i skyddsrummet och så är de där, och sen så blir serien liksom serierutorna blir mer och mer grått och sen grön blektecknade, och så får de såna blodsutgjutelser på hela kroppen. De börjar spy, och sen så slutar den med att de dör medan de säger tryggare kan ingen vara. Bönen.
Vänta nu, fanns det här som en lågstadie, skolbibliotek? Det är helt sjukt.
Då förstår jag att du var traumatiserad.
Den där läste jag om och om igen. Alltså, den kan inte ha varit menad för barn, inte för så små barn i alla fall. Jag tror kanske den hette tryggare kan ingen vara på svenska. På engelska tror jag den hette When the Wind Blows. För att jag har senare letat upp för att den gjorde sin tecknad filmversion också. Om jag minns rätt så är det musik av David Bowie kanske, till och med.
Oj, wow. Det här vill jag.
Så den där läste jag, och sen så var jag besatt av sidorna i telefonkatalogen om vad man skulle göra om,
ja, just det.
Om kriget kommer.
Ja, precis. Och,
som jag är besatt av den nya Om kriget kommer, som skickades ut här om året. Den bläddrar jag i.
Och det här
kvällarna
liksom,
igen.
Nej, men det här är verkligen, det känns verkligen som att det präglade. Jag tänkte så fruktansvärt mycket på strålning, strålskador. Läste mycket. Det fanns en bok som heter Sadako och de 1000 papperstranorna som jag också hade skulle bli bland.
Men det var atombomben.
Alltså, atombomben. Ja, men det där blev ju sammankopplat för mig. Eller det är ju, jag menar, det hänger ihop. Men det blev också liksom Tjernobyl och det här liksom atombomben var... Ja, det fanns...
Lilla vän.
Jag vet inte något jag kommer ihåg att jag tänkte så mycket på under hela min uppväxt som detta.
Gud, ni var verkligen traumatiserade av Tjernobyl. Jag trodde inte jag skulle få så här allvarliga svar av er.
Då undrar jag, hur mycket av PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, upplevde du av den här serien när vi kickade igång? Alltså, den börjar ju då med en knall, bokstavligen.
Jag tyckte att den var faktiskt hemsk, fruktansvärd. Bland det mest ångestframkallande jag har sett på mycket länge.
Mm-hmm. Kanske just därför då, för att du har så starka minnen alldeles från barndomen. Hur mycket har ni liksom så här i efterhand, nu vet ni nog mer om Tjernobyl-katastrofen än vad jag gör, för jag har inte haft det som specialintresse. Däremot har jag ganska länge haft Ukraina som specialintresse, så det känns som att jag borde ha vetat mer än vad jag gjorde. Men hur liksom, har ni så här satt er in mycket efter att ni har sett den här serien, eller under tiden ni har sett serien, har ni satt er in mycket så här, hur var det i verkligheten, hur har de gjort det här och hur har de gjort det här?
Nej, före däremot. Jag skrev en sån här inför artikel, det var på årsdagen, vad blir det, den 26 april, så publicerades en artikel i DN som jag skrev som handlar om verklighetens upprinnelse och liksom efterspel till katastrofen. Och, jag pratade med skaparen av serien vi pratar om nu och läste Alexievichs bok Byn för Tjernobyl och pratade med en minnesforskare, en sovjetforskare etc. Så jag var ganska väl förberedd going in. Det var mycket också så här gamla grejer som kanske legat i glömska men som bara väcktes upp igen när jag läste. Så att det är liksom... Det mesta låg ganska färskt, och även den här liksom hur hela serien inleds på det som kallas för dödens bro, där liksom de boende i Pripyat står och tittar på den här joniserade strålen av joniserad luft med liksom klarblå streck mot himlen. Visar det sig sen att jag själv har beskrivit i min andra roman, som jag nästan helt hade glömt, men sen gick jag tillbaka och bara, men shit, jag måste ha läst någon sån
ögonvittnes. Så satt du i godan ro och läste din egen roman?
Ja, det gjorde jag. Det var väldigt mysigt. Men det var liksom, jag måste uppenbarligen läst någon ögonvittnes skildring och liksom, ja, omvandlat det till...
Men för jag läste i en av alla thinkpieces som jag läste om Tjernobyl under tiden jag har tittat på det, så läste jag att den där blåa strålen i själva verket inte alls var särskilt trovärdig. Att den var väldigt, 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 väldigt överdriven.
Ja, i serien?
I serien alltså. Okay. Hur den såg ut i serien jämfört med hur det kan ha sett möjligtvis sett ut i verkligheten. Så att det inte var så... Det blir inte sån effekt av den.
Alltså jag tyckte nog att jag trodde nog att jag hade ganska bra koll på olika, men jag insåg när jag började se serien efter typ första avsnittet att det hade jag verkligen inte, för att min minnesbild var av det var, eller så, det som jag uppfattade liksom var att det hände, det smällde och sen hanterade de det. Jag hade liksom inte fattat det här att det var så här en hårsmån ifrån att typ hela norra Europa blev obeboeligt i 40 000 år. Alltså det där googlade jag och bara, var det så? Gud, var det så nära typ, det Att det verkligen...
men också alla de här stegen de måste gå in så fort de blir sett blir hemma. Och nej, då visar jag att det accelererar den här utvecklingen och så släcker den här änden.
Det, liksom... det där hade inte jag riktigt fattat.
Och det har väl ingen har väl den inblicken riktigt liksom, hur exakt det är så betyg till.
Men så att det där googlade jag en del för att kolla om det verkligen var så. Det var ju ganska trovärdigt, verkar det som.
Ja, men eftersom jag inte har haft den relationen till det så har jag liksom inte tänkt så mycket på så här radioaktivitet. Och jag har inte tänkt så mycket på att man inte ska äta svamp eller liksom så, något med vildsvin hit och dit. Men när jag såg serien då så blev jag ju så fruktansvärt rädd då. Alltså i dags dato blev jag otroligt rädd. Du vet att jag var så här, jag satt på typ ett tåg, tittade ut så här på liksom Sverige som åkte förbi utanför och jag bara, det är giftigt här ute. Liksom bara så, man får inte andas luft. Man blir extremt uppskakad av
ja, men det är väl också serien. För att det är hotet är osynligt. Och det är det som gör scenen, just på inledningsscenen på Dödens broder, så tror jag att mäktig och skrämmande att de fattar ju inte att vad de just nu är, liksom de utsätts för en dödlig strålning. Nej. För att den syns inte, så de bara dansar och tycker det är häftigt.
Liksom. Jag vet, och då blir man paranoid och så tänker man, tänk om det är jag som inte fattar.
Men det är ju någonting med, jag skrev också en text om Tjernobyl förra veckan i det som handlade om liksom tidsperspektiven i liksom atom kraft eller strålning och så här, att de är så sjuka att man liksom, ens hjärna är typ inte byggd för att fatta dem, att det är såna så här, nej men vi pratar om saker som liksom varar i 10 eller 100 000-tals år, alltså man kan inte greppa de så här konsekvenserna. Nej. Och samma sak med det här osynliga, tänker jag, vi är liksom heller inte gjorda att uppfatta den typen av hot, eller den blir så både svåra att ta in, och när man väl försöker ta in dem blir de liksom nästan
de känns klaustrofobiskt super, liksom.
Vad heter det?
Abstrakta.
Supernatural, övernaturliga nästan.
Ja, men det jag tänker med de här liksom nästan till oändliga halveringstiderna, så gör det också att det blir så abstrakt, så att om vi pratar liksom om då, vad är det, 24 000 år som det tar liksom för om det är radium för att halveras och, och då blir liksom känns det inte så påtagligt, för att det är liksom så här, det är flera generationers livsåldrar ska passera. Däremot när de i slutet av serien liksom i de här liksom vad hände sen montaget visar hur liksom den här senaste stålsarkofagen som då kapslar in reaktorn, att den kommer att vittra sönder om 100 år, och då tänker man, fan, det är inte så jävla länge till, och vad gör man då? Ska man bygga liksom ett tredje skal utanpå det här, och vad kommer det få för konsekvenser om det inte går eller om det sker tidigare än så? Liksom, när någonting blir mycket närmare inpå, tyckte jag det fick ha mig ångestpåslag.
Varför skulle ni säga, är Chernobyl en så objektivt bra serie?
Ska vi säga hur objektivt bra den är? Jag har kollat upp det nämligen. Jag har mätt siffror
på Rotten Tomatoes? Eller?
Nej, IMDb, där liksom tittarna själva får ranka, så multiplicerar man ju betygsvärdet med hur många som har liksom röstat sitt betyg. Och, med 111 000 röster och ett snittbetyg på 9,7 så är det faktiskt det här den högst rankade tv-serien någonsin.
Det är den objektivt bästa tv-serien någonsin.
Och det är liksom, de där siffrorna brukar droppa sen liksom efter att de första fansen har liksom, men nu är den ändå uppe i, och den hade tittning motsvarande Sharp Objects för HBO, vilket ändå är okej för liksom en sån här tv-serie, får man säga. Nej, så den är objektivt bra, vi ska bara konstatera det först.
Alltså jag kan ju också säga att jag ser också att det är en objektivt bra tv-serie. Det är inte riktigt en tv-serie för mig, så kan man säga. Men jag ser att varje ruta är objektivt snygg, att skådespeleriet är objektivt bra. Man kan ha vissa invändningar mot det lite så klumpiga manuset, men liksom skådespelarna och regin, det är ju liksom, det är bra.
Ja, fotot, otroligt
faktiskt. Foto, scenerierna, allting. Men
alltså, den kräver ju att man tycker att själva det historiska förloppet och själva olyckan är liksom intressant som huvudperson, för det är ju inte som att det här är en, absolut det finns ju liksom människor här, man får ju följa människor naturligtvis, och de har väl gjort sitt halvhjärtade till bästa för att liksom introducera rollfigurer som man ska kunna knyta an till,
men jag tror absolut att de har gjort inte sitt bästa.
men det är ju inte en serie som bygger på liksom att man ska identifiera sig med karaktärerna. Nej. Utan det är ju en serie, det är ju en, alltså det kräver ju att man tycker att själva olyckan är så intressant att man.
Och jag älskar en tv-serie där man kan identifiera sig med karaktärerna. Jag kan inte känna igen mig i Legasov, jag kan inte känna igen mig i Sherbina, Homjuk, jag vet inte.
Nej, men när vi pratade om Wandering Earth så var det så här, bara, det är så tråkigt med ett kollektiv som räddar jorden. Man vill liksom ha tydliga karaktärer att följa, och det är väl i någon mån här, men framförallt så är det liksom, och det är ju upphovsmakaren Craig Mazin sagt också, att det är liksom en berättelse om alla människor som offrade sig själva och liksom, ja, ställde upp, gjorde sin plikt för att hela världen inte skulle drabbas av det här. Det vill säga en kollektiv insats.
Mm. Men du kan ju säga då, Kristoffer, du har läst boken som den här serien till stor del är byggd på.
Ja, Bön vittnesbörd.
Ja. Tjernobyl av Svetlana Aleksijevitj, Nobelpristagaren. Kan du säga någonting om du... Nej, det är liksom byggd på deras vittnesmål i staden intill Pripyat.
Mm.
Kände du igen väldigt mycket av det som hände i tv-serien?
Ja, det gör jag. Man känner väldigt mycket. Och även en av de bärande rollerna i serien, alltså den som spelas av Jesse Buckley, hon heter Ludmila Ignatenko. Hon är
den blonda lockiga.
Precis, fru till en av brandmännen som är där tidigt på platsen och liksom släcker elden. Och då får man i serien får man se hennes liksom, ja, hur hon mutar sig in på sjukhus där hon ligger och liksom kysser och omfamnar honom fast hon blir tillsagd att liksom, du kommer bli smittad och så vidare. Det är ju med väldigt, hon är ju intervjuad och väldigt, det scenen är väldigt välbeskriven. Framförallt så jag ska citera den här boken nämligen, för att jag sitter hela tiden och väntar på det här, för att nu ska de verkligen visa hur obehagligt det är, för det här är äckligast i hela jävla Aleksijevitjs bok. Så jag ska citera nu när hon berättar då hur hon tar hand om sin man på sjukhuset.
Jag håller för öronen.
Ja, håll för öronen nu. Triggervarning för, vad heter det? Magkräs? Nej, skitsamma. Här kommer. Slamsor av lungorna och levern rann ut ur munnen. Han höll på att kvävas av sina inälvor. Jag lindade en gasbinda om hans hand, stoppade den i munnen på honom och petade ut alltsammans. Alltså, det är som något som har hänt på riktigt. Det är så otroligt vidrigt. De beskriver också hur de liksom måste gå på toaletten 30 gånger om dagen, för allt liksom inuti bara rinner ut i kroppsöppningen. Så att det ändå, då får man också tänka på att alla de här äckliga scenerna som du beskrev han i din text om blödande slemhinnor och allt sånt där, då har de ändå hållit tillbaka mot verkligheten. Så.
Nej, men det var intressant i tv-serien Chernobyl, den är 5 avsnitt lång, och avsnitten var ganska olika varandra tycker jag. Det var ju, egentligen var det ju bara ett avsnitt som var så där riktigt grafiskt. Det var avsnitt 3 där som utspelar sig till stor del på det här sjukhuset.
Precis.
Där man ju får se effekterna av de där strålskadorna.
När Homjuk åker för att hälsa på de som har befunnit sig precis i närheten när det hände.
Så det avsnittet var ju det som absolut var mest liksom, så här fysiskt eller liksom äckligt, obehagligt. Den skillningen. Men sen de andra avsnitten var inte så mycket så. Och det var väldigt olika karaktär på alla avsnitten tycker jag. Avsnitt 4 till exempel utspelar sig till stor del. Det var liksom en bihistoria om hur de Fares rollfigur åker runt ihop med en ung, ny färsking och ska skjuta hundar till exempel. Och sista avsnittet var ju ännu mer apart på det sättet. Det var ju nästan mer som en så här rätt drama eller måste
verkligen.
Så den var ju en speciellt uppbyggd serien tänker jag, och heller inte inbjuder inte riktigt till det här att man ska, jag vet inte, identifiera sig med rollfigurerna och vilja veta vad som
men
händer.
Jag tyckte så,
den har ju andra kvaliteter.
Det var otroligt snyggt dramaturgiskt att den liksom, serien börjar då liksom olyckan precis skett och sen inleder man det sista avsnittet med liksom, efter man har skildrat liksom efterspelet så backar man tillbaka och skildrar liksom upptakten till olyckan, vilket gör den scenen ännu mer obehaglig när man vet exakt vad konsekvenserna blir, och man sitter ändå och hoppar sig bara, men nu när de drar ut bränslestavarna kanske det stannar ändå.
Det kanske läser vi ändå.
Lite som att Titanic sjunker inte.
Om man bara ser Titanic en gång till.
Men sista avsnittet var ju nästan som en så pedagogisk föreläsning där man fick lära sig vad det egentligen var som gick snett. Alltså, komplett med att Legasov typ sätter upp små skyltar på någon sorts stativ i den här
salen. Lite miniatyrmodell av kraftverket.
Jag tänkte väldigt mycket på hur de hade liksom, skapat de här skyltarna. Och att det var så att Sovjet bara kunde få fram de här skyltarna som var så här, på den här skylten ska det stå vatten. På den här skylten ska det stå... Man är jättenyfiken på hur han fick fram dem.
Men jag tyckte också att det helt oväntat funkade väldigt bra det greppet, och jag kände mig också, jag kände att jag var på riktigt allvarligt intresserad av att få veta hur.
Ja, men hela den genomgången, han liksom väger plus och minus och hur liksom balansen rubbas, var ju, det var ju som en thriller att liksom hänga med det, trots att det är liksom som en fysiklektion i skolan.
Mm, det var jätteskönt. Det var så oväntat att han visade sig vara inte bara en otrolig talare inför publiken i rättegångssalen, utan också en jättebra lärare. Mm. Så att man bara, wow, till och med jag förstår det här.
En sak som förresten som jag kommer att tänka på nu, som ju också framkommer då med rättegångsscenen, är att till maktens stora förtret så riktar ju då läggas av kritik mot liksom Sovjet och sovjetiska systemet, att det är liksom själva rutan i det som har orsakat allt det här, att man liksom tar genvägar och man är pressad uppifrån, man vill bara bevisa sig och så vidare. Och lustigt nog, när jag skrev den här artikeln, så upptäckte jag att 2006 publicerade DN en ledartext av Mikhail Gorbachev, översatt av Peter Folodarski, där han uttryckligen säger liksom att jag upplevde som att det fanns en tid före och efter Tjernobyl, och det var liksom upprinnelsen till Sovjets upplösning.
Och det är det som är citerat.
Ja, jag vet. Kan det vara så att den här texten kanske publicerade i massa internationella
medier. Nej, jag tror inte att det är så. Jag tror att det är så att Johan Renck, han är svensk, han har läst det. Jag kommer ihåg att DN skrev någonting.
Men vad tycker ni? Jag känner inte att jag riktigt har kompetens att bedöma hur Rysslands skildringen var här egentligen. Men många har ju hyllat den här serien för att den liksom har fångat 80-talets ryska samhälle på ett otroligt liksom träffsäkert.
Jag tycker det är underbart att vara i Sovjet. Alltså, tolkar mig inte fel här nu, men jag är väldigt förtjust i den typen av östblocket skildringar från den tiden.
Ja, jag var ju väldigt orolig, för att i början känns det verkligen som att hela serien bara ska bli en enda lång parad av det som kallas för ostalgi, det är väl det du pratar om, liksom gamla östblocket paraphernalia. Mm.
Jag var inte orolig.
Men istället så bara blir jag helt kvalvad av vilket jävla rekvisita jobb alltså. Och det är ju någon som har konstaterat också, till och med hinkarna de använder för att när de nu forslar bort bråte är liksom sådana från den tiden, att liksom detaljrikedomen är så enormt träffsäker.
Mm. Alltså den är ju visuellt helt liksom, man vill ju bara äta upp den, åtminstone om man tilltalas av den här typen av liksom,
grådaskig, grön, skimrande. Men, liksom.
För jag har nästan bara läst hyllningar den här, men jag läste i morse Marsha Gessen hade skrivit i New Yorker.
Menar du den flitigt förekommande DN-medarbetaren Marsha Gessen?
Flitigt förekommande DN-medarbetaren Marsha Gessen.
Är det här en DN-podd eller?
Och var liksom kritisk till hur man skildrade, inte liksom de här rent så här, hur det såg ut och liksom skildringen av det vanliga livet egentligen, eller liksom detaljerna, utan snarare hon var kritisk till hur man skildrade de mellanmänskliga mekanismerna i 80-talets Sovjet och liksom vad, hur det tog sig uttryck liksom.
Ja, men hon skriver att i serien så är det många som blir hotade med arkebusering om de inte utför sin uppdrag. Men i själva verket var sovjetiska folket redan så kuvade och trimmade i att lyda överheten att man bara gjorde det utan att liksom reflektera och tänka efter.
Medan
här är alla hela tiden kritiska och ifrågasätter och förstår inte varför saker och ting görs. Men i själva verket så gjorde man
det. Nej, precis. Men väldigt hjältemodiga där i kontrollrummet. Och särskilt då får man ju se väldigt mycket i sista avsnittet när flera av dem som jobbar under Dyatlov, han som är superskurken eller vad man ska säga, han ger jättemånga order och de nästan varje gång säger så här, nej, inte det. Och det tänker man ju att det kanske var så, för att det är en sån extrem situation, att så här, det kanske är det ska visa på då, att så här, till och med dem.
Men jag tänker också på seriens absolut snyggaste scen, som är liksom när kol- och energiminister är hans titel, han ska rekrytera gruvarbetare som ska gräva tunnel ner under kraftverket. Och då är det också så här, de är otroligt upproriska mot liksom apparatchiken. Och liksom, men den absolut snyggaste scenen är ju då när alla går förbi en och daskar till honom med sina kolsmutsiga händer, så han får liksom svarta handavtryck överallt. Det är verkligen så här symboliskt på något sätt, att nu bär du också skulden, kände jag. Liksom.
Jag tyckte den var övertydlig.
Nej, jag tyckte det var otroligt snygg.
Jag tyckte om den också. Men det var en scen i sista avsnittet som jag tyckte blev lite så här parodisk nästan. Och det var den scenen där Legasov och Scherbina, som ju då är den här apparatchik-mannen som ska städa upp, och Legasov som är vetenskapsmannen. De sitter liksom, det är en scen där de sitter utomhus typ på en parkbänk eller någonting, och så sitter de och pratar med varann, och båda har insett att de typ kommer att dö av sina strålskador så småningom, men i alla fall så sitter de och bara, ja men du var ju den riktiga hjälten här.
Nej, du var hjälten. Du var hjälten.
Det var lite fånig, men det var nästan den enda scenen jag tyckte liksom inte.
Men jag tycker att det är lite återkommande att så här, och det kanske jag redan har sagt, men just det där att så här, manuset är egentligen inte det som är bra. Nej. De har så här lyckats så jävla bra med vilka skådespelare de har tagit in, alla är så perfekta i sina roller och liksom, och de är också väldigt lika. Man får ju se mycket klipp i efterhand så här på hur verkliga Legasov såg ut, eller hur verkliga så. Och då har de ju verkligen fångat dem. Så att, men just så här, mycket repliker är liksom, de är verkligen,
men tycker jag
alla
verkligen
är sådana talare.
För att, jag vill bara liksom då ta min synnerligen gode vän Craig Mason i försvar, för att jag tycker liksom att dels som har kollat hans track record, som då liksom, ja, det är Charlie's Angels Heat och det är Scary Movie 4 och 5, Baks mellan 2 och 3, det är liksom otroligt att han har liksom åstadkommit här, tycker jag. Och liksom hela den här liksom, han berättar också då all research, till och med startar en podd där han liksom berättar i detalj bakgrund, verkliga bakgrunder och var de har frångått den.
Tjernobyl-podden.
Ja, men det intressanta när jag pratade med honom var att han visade sig att han tycker inte att kärnkraft i sig är liksom frågan här. Han tycker, han är till och med för kärnkraft som energimetod. Utan det snarare sa liksom att anledningen till att Tjernobyl är relevant än idag är för att vi lever i en värld av liksom fake news och desinformation, och att om det är någon läxa vi bär med oss från det här, så är det liksom, det finns alltid pris man betalar för lögnen, vilket tror till och med slutrepliken i hela serien. Mm. Som han låter då.
Lite konstigt att han måste gå ut och så här, säga jag är för kärnkraft. Så måste alla manusförfattare verkligen ta ställning till det. Jag är för eller emot.
Men, alltså, det är väldigt roligt att han är den här Baks mellan 2 och 3 mannen. Och jag lyssnade också på en Slate-podd nu när jag åt lunch precis innan vi kom hit, och där de pratade om Tjernobyl. Och vi här i Sverige är ju ändå vi har ändå så här långsamt vant oss vid tanken på att Johan Renke är liksom en kulturskapare som gör regisserar musikvideor och filmer. Så att, men där var det någon av dem som deltog i samtalet som bara, och vet ni, jag fick precis veta att Johan Renck är Stackabo, the man behind the 90s one hit wonder, here we go again. Och de tyckte att det var så jävla roligt.
Ja, men det är lite,
är jävligt roligt.
Det är roligt, men det är framförallt att det är lite oväntat, att det är så extremt så här, det mest prestige television man någonsin har sett är den duon.
Ja, men det är också, ni får inte glömma att Here We Go Again var en otroligt konsumtionskritisk låt. Here We Go Again to the Temple of Consumption.
Ja, det är alltså absolut en fantastisk singel, men det är någonting som är så kul med det, och också som de kanske drog lite väl långt dragna liksom slutsatser av, så här bara, ah, nej, men det visar ännu mer typ att precis som serien säger att man aldrig liksom kan vara säker på, man vet aldrig vad en människa kan åstadkomma.
Look at you now, Johan Renck. Men vi har ju också Johan Renck och tacka för att det är så väldigt många svenska skådespelare med i den här serien, antar jag, utgår ifrån. Stellan Skarsgård är med, Fares Fares är med, Adam Lundgren är med i en liten roll.
Ja, jag tyckte jag kände igen.
David Denchik.
Men
det finns ett problem, tycker jag, när han blandar in de svenska korten i leken. För att det är ju på många sätt, när de gjorde samarbete med Sky, så är det en urbrittisk produktion där alla pratar teater, brittisk dialekt. Och sen kommer Stellan Skarsgård in på sin ruffiga amerikanska accent, vilket blir jätteförvirrande.
Jag vet, och en ruffig amerikanska som han tror jag har ändå försökt brittisera lite grann.
Ja, för att jag intervjuade Fares Fares här om året. Och då höll han på, då skulle han precis, det var förra våren, då skulle han precis liksom iväg och spela in den här. Och då pratade han, för han berättade om det i samband med att han hade fått någon så här ny dialektcoach som skulle coacha honom till en viss typ av brittisk engelska. Och det blir ännu mer obegripligt nu, för att, jag kan inte fatta varför de var tvungna att ha en dialektkort. Kunde de inte bara köra?
Det är
ju något, så olika
det är, precis, det är något konstigt med att det är en serie som utspelar sig till stora delar i Ukraina, lite i Vitryssland och lite i Moskva, som där alla pratar inte bara engelska utan då är, som du säger Kristoffer, oftast extremt brittiska.
Utom Stellan Skarsgård som inte fick någon dialektkort då. eller?
Han tackade nej. Han sa jag ska inte ha någon jävla dialektkort. Nej, men jag menar, vad tycker ni? Tycker ni att det är... Man kan väl anta att det hade blivit en ganska, ganska annorlunda serie om det hade varit ryska skådespelare och en rysk produktion. Men tycker ni att det liksom tillför någonting, eller tycker ni att det tar en ur stämningen att alla pratar engelska?
Har ni sett The Americans?
Ja.
Har ni sett när de pratar ryska i The Americans, de amerikanska spelarna? Först, det är så lustigt, för att i början när de gör det så har de ju uppenbarligen dubbat dem, vilket syns och ser förjävligt ut. Och sen märker man att de har försökt att få dem att prata ryska, och man hör bara amerikanska bruset rakt igenom. Så att, nej, jag tycker faktiskt inte att det stör. Men jag såg ju, var det somras eller förra sommaren, såg BBCs version av Krig och fred, Tolstoj. Där det också bara liksom är ren och skär teater engelska, och det alltså, funkar ju.
Så mycket hellre det än att de ska försöka ha någon så här fake rysk brytning.
Ja. Verkligen, men Emily Watson har ju det som är komjuk.
Ja.
Hon lägger sig till med någon liten... Det är märkligt också att de inte har fått någon enhetlig regi. Utan att de bara
det är märkligt
lite...
faktiskt.
Men det jag tycker var bra med det är å andra sidan att det blir väldigt tydligt när klassskillnaderna i liksom samhället här kring blir väldigt, väldigt tydliga beroende på så här hur de pratar. Man vet till exempel att Legasov då, han pratar så här fin, väldigt skolad brittisk engelska, och sen så kommer de ner till den här scenen som ni pratade om med kolarbetarna eller gruvarbetarna. Då pratar de
liksom, Cockney!
Exakt, ja precis. De gör ju det. Och då blir det, men det, är så här, det är liksom någonting som man inte hade kanske, det hade man inte uppfattat om serien var på ryska. Så att liksom, det finns ändå någon sorts så här skillnad i det som gör att man som någorlunda engelsktalande ändå hänger med lite grann. Men vad som liksom hur ska jag säga det här, som kände ni när serien var slut? Kände ni att ni liksom var nöjda med det ni fick? Var det ett bra slut?
Ja, det var ett bra slut. Däremot undrar jag om det var så enkelt som att de beskriver efter texterna efter Legasovs självmord att då gick det inte blunda längre. Det känns snarare som att då vore det ännu enklare att bara sopa under mattan. Det är så här, ja, han tog livet av sig för att han var liksom psykiskt sjuk och därför han inte till för lite eller någonting sånt där. Det kändes liksom som nästan som en deus ex machina det där. Men å andra sidan är det baserat på verkliga händelser, så det kanske var absolut så, ja.
Ja, det där, för att det, ja, precis. Det var ju efter texter där man liksom skulle få veta lite hur det hade gått för de olika personerna. Ludmilla hade fått ett nytt barn och så vidare. Och så vidare. Jag håller med om att det där var lite oklart. Vad då hans vittnesmål spreds till hela forskarvärlden och sen var det var lite vagt. Men jo, jag tyckte nog att, för jag undrade hur de skulle knyta ihop det och få det att kännas tillfredsställande, just för att det inte är en berättelse, det var liksom inte en story som har ett slut på det sättet. Men jag tyckte att det var förvånansvärt effektivt med den här lilla lektionen man fick i sista avsnittet, och att det var ändå tillfredsställande att man gick därifrån med en känsla av att ha förstått den här händelsen som har präglat hela liksom, samtiden så otroligt mycket på ett lite djupare plan.
Ja, jag och Grete pratade om det också, greppet precis som i Black Clansman, att gå från en fiktionaliserad händelse sen liksom klippa rakt över i, ja precis, och även liksom vad de faktiska konsekvenserna blev. Jag tyckte att det var jävligt starkt. Det var första gången som jag fick ångest under hela serien, var liksom verkligen när man skarvade över i verkligheten. Man fick se att, för innan är det liksom som en klassisk katastroffilm, att det är liksom problemlösning på problemlösning, det är spännande, det är kamp mot tiden, och sen bara brakar verkligheten in i allt det där.
Det har blivit dags för mig att be er att ta fram era bästa meningar, och det säger jag trots att jag vet på förhand att alla meningar som vi har med oss den här veckan, alltså den roligaste eller smartaste eller vad det nu kan vara, mening som vi har läst och hittat i veckan, har ett gemensamt tema, nämligen relationer. Kristoffer, du kanske vill börja.
Vad spännande. Också ett tämligen brett tema, för att säga.
Relationspodden Kulturkommissionen.
Min mening är en rubrik från brittiska tidningen The Guardian. Det är inte den här veckan, men det är inom en vecka. Så de senaste 7 dagarna har det publicerats. Så att om någon känner igen dess tid så ber jag om ursäkt. Men den lyder i alla fall: Moby cancels book tour after Natalie Portman denies they dated. Det blir lite amerikansk accent där, men sak samma. För den som inte hängt med så är det Moby, chill out-artisten som var stor tid 90-tal, 00-tal. Har sett en självbiografi där bland annat påstår att han och Natalie Portman dejtade, men att hon då tillbakavisar med rykten om att han var bara en typ 20 år äldre gubbe som glodde äckligt på mig när jag var 18 år gammal. Så efter det så han har inte tagit tillbaka påståendet om att dejta, men han har sagt att I completely respect Natalie's possibly regret in dating me. To be fair, I would probably regret dating me too. Och så nu har han då ställt in alla sina framträdanden på liksom, ja, uppläsningsturnén för sin självbiografi för att det här blir så pinsamt. Och det kan man också koppla då till redan klassiska klippet som har vandrat runt nu från en radioshow där Naomi Wolf är för att plugga sin nya bok, och det visar sig att hela tesen som boken är byggd på har hon missförstått, vilket hon får förklara för sig av programledaren. Otroligt smärtsamt ögonblick. Så det är två samtidiga exempel på liksom bokturnéer som kraschar och brinner.
Det är jättesorgligt, hemskt det där. Ja, fy fan, göra bort sig sådär. Jag har med mig en rubrik från Slates sexspalt. Den lyder så här: Is my wife a feminist testing me when she asks to be dominated in bed? Jag läste den och skrattade så mycket. Tycker så synd om killar. Det är liksom allt jag känner. Jag tycker så synd om, det är så svårt för killar idag. Det är så himla hjärtskärande att han så här, går runt och oroar sig över det. Och så här, är jag en god man? Det är som att han, sen läste jag ju hela, och det var liksom en lång fråga, ett långt svar, så här, lite hånfullt svar. Men det var så liksom... Ja, det var bara det. Jag vill hälsa till alla killar där ute. Jag vet att ni inte har det lätt.
Nej, Hanna, vad det har du med dig? Är gråzoner
alltså. nej, men jag blev så knäckt när jag skulle klistra in min mening i vårt gemensamma dokument. För att jag har också en...
Du har också läst Slates frågespalter.
Jag har också läst Slates frågespalter.
Jag älskar Slates frågespalter.
Ja!
Alltså det är det bästa.
Nej, men det är därför...
Jag vill att vi ska börja ha mycket fler frågespalter.
Ja, men är det Dear Prudy?
Min är från Dear Prudy, ja. Som ju nu görs av Daniel Ortberg. Och det här är rubriken: Help, my boyfriend thinks I'm the reincarnation of an evil witch. Som också var bokstavligen någon vars pojkvän hade fått en lätt psykos och tror att hon är ondskan inkarnerad. Hur ska jag göra?
Killar har det inte lätt.
Nej, ni har det verkligen inte lätt. Och läskigt att gå runt och vara orolig och rädd hela tiden.
Få en förbannelse kastar på sig, man gör fel.
Förbannelse, ja. Bli metoo. Fan.
Men
det är tuffa tider.
Men, ja, nej, men jag älskar inte bara Slates Dear Prudy-spalt utan alla frågespalter. Jag läser väldigt mycket frågespalter, och så att det här var mest ett tillfälle att få uppmärksamma att frågespalter är underbara.
Vi kanske ska starta en frågespalt på DN Kultur.
Alltså, det hade varit drömmen.
Vad skulle den vara, tror ni? Nu är jag en relationsspalt kind of gal, men det är lite svårt att pressa in på under DN Kulturs flagg.
Det var så mycket lättare när det var typ en tidning som Veckorevyn där bara, vi tar en kille som svarar på tjejers frågor, för killar och tjejer är så jävla olika och tänker helt annorlunda.
Och du och jag skulle kunna svara på killars frågor. Två generationer tjejer svarar på killfrågor. Det hade varit så. Om någon har en fråga som den, vi kan ha det som, om någon skickar in en fråga kan vi ha det som extra punkt i podden i alla fall.
När vi går in på redaktionen igen, då går vi raka vägen till DN Insidan och säger att vi vill ha den frågespalten. Jag dör, vad mysigt.
Men vänta nu, då måste ni också poängtera er åldersskillnad. Kan det inte bli pinsamt? Gammal och ung, så heter det så.
Ja, att det är så att det vi liksom...
Du får ha barnperspektivet.
Ja, eller det kan vara som att vi är de frågespaltsrubriker som vi nu läste upp. Med det avslutar Kulturkommissionen sitt sammanträde. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter, och vi heter Greta Thurfjell, Hanna Fahl och Kristoffer Ahlström. Das vidania!
Hej då!
Hej då!